Varmt välkommen Stina Hägglund.
Tack.
Och roligt att få fira gudstjänst tillsammans. Det vet jag att du också tycker och har längtat efter. För det har inte blivit särskilt ofta det senaste, närmaste hela året. Av en väldigt konkret anledning. Och som vi kommer att samtala om under den här gudstjänsten. Men om vi backar bandet till för ett år sedan, så rullade din tillvaro på precis som vanligt. Trebarnsmamma som du är, med allt vad det innebär. Den senaste inskolningen var avklarad. Du hade börjat ett nytt jobb. Du är församlingsledare i Johanneskyrkan. Och under den hösten som låg bakom, så hade du haft ett stort engagemang kring en familj från Kosovo som hade tvingats att återvända, men där du var med och fanns nära dem under hela den processen. Man kan bokstavligt säga att det var fullt upp för dig. Men sen bara några månader senare, i februari närmare bestämt, så vändes hela din tillvaro upp och ner. Vad var det som hände egentligen?
Det var den 12 februari så var jag och min son Olle med scouterna och skulle åka pulka i Skarpanbacken, ni vet, borta Vidingsjö. Och så hade vi fått låna en sån här flygande matta. Ni vet, som är som en sån här liten gympamatta som är jättehal. Så klämde vi oss ihop på den där. Och så fick vi världens fart ner för backen. Sån här pirra i magen fart. Liksom. Så härligt. Och så snurrade vi runt på den här jättehala mattan. Så vi åkte med ryggarna först nerför. Och då fick jag i min fot. Så det bara tog tvärstopp istället. Så då flög vi ner för backen. Och jag landade på bakhuvudet. Här, bonk. Och hade det varit en tecknad serie så hade det flugit små stjärnor eller små flygande mattor över huvudet på mig. Det kändes som hela huvudet sprack. Och jag hade ingen hjälm på mig. Men sen så efter några minuter var jag rejält omtöcknad. Men sen mådde jag ändå bra. Vi åkte flera gånger igen och vi grillade korv och jag körde bilen hem. Men sen efter några timmar så började jag må jätteilla och var så här vimmelkantig och konstig. Och jag vet att jag frågade David, min man, om han kunde sitta inne i badrummet när jag skulle duscha. För jag kände att jag kommer svimma i duschen. Jag klarar inte stå upp. Liksom. Men sen sov jag hela natten och sen åkte jag till jobbet. Jag hade något jätteviktigt jag var tvungen att göra där. Och mina kloka kollegor såg ju på en gång. Jag jobbar inom sjukvården, bland annat med hjärnskador. De såg på en gång, Stina, du ska inte vara här, åk hem. Så då gjorde jag det. Jag pratade med 1177 som sa att du har nog fått en hjärnskakning. Så var hemma en vecka, det brukar ta en vecka, sen är du bra igen. Så då var jag hemma en vecka, sen försökte jag jobba igen. Jag mådde ju lika illa och dant. Det gick inte alls bra att jobba. Så jag var hemma igen. Och så efter ett par veckor så ringde jag vårdcentralen. Och då sa läkaren till mig att nu har du försökt färdigt, du ska vara hemma nu. Okej. Och så sa han, vi måste också kolla så att du inte har någon fraktur i skallen eller någon blödning. Och då blev jag, ja men ni vet, har jag gått runt med ett trasigt huvud? Liksom, så. Men de gjorde en DT och det var ju ingenting. Det var bara en hjärnskakning. Så jag blev sjukskriven en vecka till. Och sen två veckor till. Och sen en vecka till. Och sen en månad. Och sen en vecka till. Och två veckor till. Och sen hade det blivit sommar och jag var fortfarande hemma. Och då fick jag remiss till specialistvården. Och de sa ju direkt att det här kommer ta tid. Och konstaterade att jag har det man kallar postkommotio-syndrom. Alltså en hjärnskakning men som läker långsamt. Och som har symptom över lång tid.
Mm. Ja. Så hur mådde du den första tiden rent fysiskt?
Jag mådde konstant illa hela tiden. Och jag sov. Jag kunde sova 17 timmar per dygn i början. Var vaken och åt lite. Och sen så fortsatte jag sova. Och väldigt, väldigt ljudkänslig. Jag hade öronproppar hela tiden. Och ja, men tröttheten var väl ändå det värsta. Jag somnade stående en gång. Jag var jättetrött och skulle gå och lägga mig. Men var hungrig så jag tänkte att jag måste bara äta något först. Nu vet jag att man öppnar kylskåpet och bara ska skanna av hyllorna. Och den där intrycken av att jag var tvungen att förstå vad som fanns i kylskåpet. Mm. Det blev droppen. Så då somnade jag när jag stod där. Men det som var mest utmanande i början var att det var så tråkigt. Jag skulle skala bort så mycket intryck som möjligt. Och jag klarade ju inget annat. Lyssnade jag på radio och skulle sätta på kaffe, ja, men då fick jag stänga av radion. För att jag fixade inte båda de grejerna. Så jag var ju tvungen att skala av så mycket som möjligt. Men att bara ligga och titta i taket är ju så tråkigt, det är inte klokt. Så det var nog det värsta faktiskt. Mm. Uppe på illamåendet och tröttheten. Mm. Sen hade jag också fått, när jag landade så åkte huvudet fram. Så jag hade muskelbristningar i hela nacken och bakhuvudet. Som gjorde, om ni vet, man sträcker sig i benet eller något. Jag hade vansinnigt ont. Jag kunde inte luta mig mot något. Alltså soffan var för hård. Mm. Så jag fick så här, bulla upp med mjuka kuddar. Och, ja. Mm. Ja, mycket så.
Oj. Alltså, nu har det ju gått snart 10 månader. Hur ser det ut idag?
Alltså, jag blir bättre hela tiden i någon slags där snigeltempo. Mm. Men det blir ändå bättre. Jag är fortfarande sjukskriven 100%. Och jag är fortfarande väldigt ljudkänslig. Jag har massa olika så här, men hörlurar med brusreducering, öronproppar med brus, så får jag liksom variera beroende på vad jag ska göra, vilken hörselskydd jag ska ha. Men jag klarar väldigt mycket nu, men får hushålla med energin hela tiden. Allt jag gör tar mer energi än vad det gör för en hjärna som inte är skadad, och återhämtningen är mycket långsammare. Så att det mesta går bra i stunden, men jag måste hela tiden prioritera. Allt tar liksom ett pris i illamående, trötthet och bristande tålamod. Mm. Så allt som ska göras får liksom upp på den här vågen. Vad behöver vi göra? Vad vill vi göra? Jag, vad behöver barnen? Vad vill barnen? David. Och sen får det liksom vägas på den här vågen. Och så kommer det ut något i andra änden som vi kan lägga energin på. Så att det är ett evinnigt pusslande hela tiden. Men ja, en dag nu är typ att jag lämnar barnen på morgonen och sen så är jag ute och går i naturen. Det ger mig mycket kraft. Och sen kanske jag åker till jobbet en stund, eller jag fikar med en kompis, eller gör någonting liksom utanför hemma. Typ 4 dagar i veckan går det bra. Och sen så hämtar jag på förskolan. Och sen så, ja, jag sover fortfarande på dagen 1 till 2 timmar och kanske 10 timmar på natten. Så det är fortfarande mycket sömn. Och sen det jag kan göra för att hjälpa hjärnan att läka, förutom den här att aktivera eller balansera aktiviteten och att välja bort intryck genom hörselskydd och sådär, så kan jag cykla. Läkarna vill att jag höjer pulsen högt flera gånger i veckan. Så att jag cyklar på min motionscykel. Jag har fått låna av min svärmor. Mm. Sitter jag hemma och cyklar. Ja, så det.
Mm. Alltså det är ju uppenbart när du berättar att du har ju fått lägga om egentligen hela ditt liv under de här månaderna. Hur har det påverkat ditt sätt att se på tillvaron?
Ja, men på jättemånga sätt. Det ryms inte i ett samtal här. Jag har ju fått omvärdera jättemycket och men acceptera livet som det är nu, som det har blivit. Och i det försöka släppa liksom greppet om hur det borde vara. Mm. Försöka ta det som det är. Och jag har upptäckt väldigt mycket nytt inom mig. Och hittat tillbaka också till platser i mig som jag aldrig hann till förut. När livet bara rullar på. Och min pappa brukade säga när jag var liten att jag måste alltid minnas och alltid veta vem jag innerst inne är. Att där är jag Guds älskade barn. Oavsett vad som kommer byggas på för lager utanpå det. Och det här året har ju verkligen så här lager på lager skalats av. Jag kan inte jobba, jag kan inte vara sjukgymnast. Jag orkar inte vara mamma på det sättet som jag önskar. Jag orkar inte svara i telefon alltid när en vän ringer. Och de här identitetsmarkörerna som man ändå har i livet, de har liksom plockats av. Men då har jag verkligen fått erfara att det som pappa sa när jag var liten, som jag alltid har tyckt att ja, men så måste det vara, det låter bra. Jag har verkligen fått erfara det och göra det till en sanning som är min sanning. Mm. Att jag... Nu sitter pappa där, så nu börjar jag nästan gråta. Mm. Mm. Ja, men att det är verkligen... Det har ju varit en extrem smärta såklart när allt det här har tagits ifrån mig. Jag vill inte det. Men när det har gjorts så har det ändå inte bara varit ett mörker, utan det har funnits en liksom gyllene kärna inuti allt det här. Och sen ja, men senaste månaderna så har det som står i Matteus 1 funnits med mig som någon slags klangbotten. Och där så står det att Guds namn betyder Gud med oss. Och så har jag verkligen upplevt det. Det var inte som att Gud där i pulkabacken bara, aha, nu händer det här. Ja, men jag sätter mig och väntar tills du är klar liksom, med din läkning. Utan Gud, okej, ja, men vi går ihop igenom det här. Att Gud verkligen har varit med.
Du nämnde Matteus evangeliets inledning där. För den som inte känner till berättelsen så kan man i korthet bara sammanfatta med att den inleds berättelsen med att den unga Maria som var trolovad med Josef, alltså inte gift ännu men på gång att gifta sig med Josef, får veta att hon väntar barn, att hon ska föda Guds son, Jesus. Men för Josef är det enda han vet att den Maria som han snart ska gifta sig med är gravid. Och det är inte han som är pappan. Och då ska man känna till att bara detta att få veta att den man är tillsammans med är gravid med någon annan, det skulle skaka om vilken relation som helst. Men i den kultur där Josef och Maria levde för 2000 år sedan ungefär, så var det i sig en skam bara detta att man väntade barn utan att man var gifta. Så det skulle vara en skam både för Josef och Maria oavsett, och så dessutom detta. Så för Josef blir sammantaget när han kommer fram till att jag måste lämna Maria. Det går inte, vi kan inte fortsätta. Och när han har fattat det här beslutet så kommer en Guds ängel till honom. Och det är ju i sig anmärkningsvärt, alltså det är ju en väldigt spektakulär berättelse. Men när ängeln kommer till Josef så är de första ord som ängeln säger: var inte rädd. Maria har inte varit med någon annan, allting är som det ska. Hon ska föda Guds son, hon ska föda Jesus. Stanna vid hennes sida. För den Jesus som hon ska föda, han är Immanuel. Han är Gud med oss. Just den strofen som du nämner har burit dig. Och Josef gör som ängeln säger. Han stannar med Maria. Och vi vet hur Josef och Maria i ett stall i Betlehem får se barnet Jesus födas. Gud blir människa. Och där skulle berättelsen kunna sluta. Men kort efter att detta har hänt så kommer ängeln på nytt till Josef och säger: Josef, det är dags att bryta upp. Den som är kung, Herodes, han är svartsjuk. Han vet att en ny kung har fötts. Han vet att Jesus har fötts. Och därför så har han beordrat att alla pojkar under 2 år ska avrättas. Så ni måste fly. För det är Jesus som är måltavlan för hans aktion. Och det var väl knappast vad den unga familjen hade förväntat sig. Men de får göra. Återigen gör de som ängeln säger. De bryter upp. De söker sig till Egypten. Ett av de angränsande länderna. Och stannar där en längre tid. Ända tills ängeln för tredje gången kommer till Josef. Och nu är budskapet att nu är det lugnt att återvända hem. Nu kan ni bygga er tillvaro där ni från början hade tänkt att bygga den. Och Josef och Maria återvänder till Nazaret, den stad där Jesus kom att växa upp i. Och det är ju en berättelse om hur Gud vid 3 konkreta tillfällen kommer till Josef, leder honom steg för steg. Samtidigt som han inte bara leder honom ett steg och sen lämnar honom, utan han hela tiden finns med Josef och med Maria i deras vandring steg för steg. Och jag funderar på, eftersom du nämner Matteus evangeliets inledning, alltså vilka kopplingar kan du se till din egen berättelse utifrån den här större berättelsen som finns omskriven?
Jo, men för mig har den här resan som Josef gör gett väldigt mycket tröst. Det här att om jag tänkte, om han hade fått veta från början att först så kommer din flickvän bli gravid och sen kommer ni behöva föda ett stall och sen får ni fly till ett annat land och vara där i flera år. Hade liksom, vad hade han gjort då, Josef? Mm. Om han hade vetat hur trassligt allt skulle bli. Och det vet vi inte hur han skulle ha gjort. Men även om man, och att det kan finnas en vila i det här, att man inte riktigt vet. Man får ta ett steg i taget, för annars blir det för stort. Och jag tänker, om läkarna hade sagt till mig så här från början att det kommer ta hur lång tid som helst. Mm. Att det kan finnas också, även om det är en frustration, att också att det finns en vila i att ta ett steg i taget med saker. Och att det Josef, han har ju en tillit hela tiden till att Gud kommer gå med honom. Mm. Även om man inte ser vad som ligger framför. Och det, ja, men det har gett tröst och liksom också inspiration att se att även om vi inte vet vad som ligger framför, att vi får gå ett steg i taget. Och jag tänker att Gud går med, inte för att han har en plan med det som hände. Inte för att det finns en mening med att jag skulle slå i huvudet. Utan för att Gud kan använda det till att bli någonting vackert. Det som har brustit och gått sönder. Och då går Gud med i det brustna. Och det kan få bli vackert.
Om vi återigen kopplar till berättelsen om Josef och Maria, skulle man kunna säga då att du i din vandring fortfarande är kvar i Egypten, i exil i någon mening?
Absolut. Det är jag ju. Och jag vet inte om jag kommer komma tillbaka till Nasaret. Om man tänker att det är platsen där jag började. Liksom. Mm. Och om jag alltså, rent fysiskt skulle läka och komma tillbaka helt och hållet, så har jag ju blivit någon annan inombords på vägen. Den här resan har ju gjort någonting med mig som inte går att sudda ut. Det kommer ju finnas där. Och jag tänker att jag vet ju inte heller hur länge den här, om man kallar det för en exil eller den här hemfärden, liksom, hur länge den kommer hålla på. Jag kan ju inte. Och jag försöker tänka så här att det inte är svart och vitt. Att innan olyckan så var allt bra och vitt och fint. Och efter olyckan så är allt svart och jobbigt och hemskt. Utan jag tänker att oavsett vad som händer i livet så kommer de här färgerna finnas precis bredvid varandra. I samma ögonblick så kommer i oss, det kommer finnas frustration och sorg och kamp över saker. Precis samtidigt som vi kan få uppleva tacksamhet, glädje och lycka. Och att, ja, så även om jag fortfarande är i exilen, så vill jag inte bara längta tillbaka hem, utan jag vill leva medan jag är här. Och ja, hitta liksom livet som det är idag. Och sen händer något, så då får jag hitta hur livet är imorgon. Och dagen efter det, och dagen efter det. Mm. Och att få vara i hur det faktiskt är, och inte hur det skulle ha varit eller borde ha varit. För när jag är här, jag kan inte låtsas att jag, nu när jag är här, att det inte finns saker som är bra. Och jag kan heller inte låtsas att det inte finns saker som är dåliga. Utan jag måste liksom omfamna allt det och leva den här dagen.
Mm. Alldeles strax så ska Linda Westberg sjunga Ylva Eggehorns psalm Var inte rädd. Vet, det är en psalm som har burit många genom åren sedan den skrevs 1972. Jag vet att, ja, men du har berättat att det är en psalm som verkligen har gett dig tröst. Kan du säga någonting om det?
Ja, den har verkligen funnits med som en tröstetråd de här månaderna. Och den, dels för att den så fint beskriver vad jag upplever. Och det i sig är ju en tröst. För om någon har kunnat skriva en psalm för 40 år sedan som beskriver hur jag känner nu, så har ju någon annan gått före mig i det. Och det är i sig en tröst att veta att man inte är ensam i att känna. Men sen är ju kärnan i den är att vi inte ska känna rädsla. Och att vår ensamhet har stränder in mot ljuset, en strof. Och de här månaderna har ju inneburit extremt mycket, många ensamma timmar för mig. Inte för att jag inte har familj och vänner och kärlek runt mig, utan för att jag har varit tvungen att vara ensam för att vila och för att läka. Jag har varit tvungen att stanna hemma när David och barnen åker på kalas eller till kyrkan eller till simhallen eller på julmarknad eller vad det är. Då har jag fått vara kvar hemma. Och när jag träffar vänner så behöver jag gå ifrån och vara ensam och vila. Jag är inte på jobbet, så jag är ensam på dagarna. Alltså det finns väldigt mycket ensamhet. Och min Märta, hon är 3, så hon var ju 2 när det här hände. Hon minns inget annat än att mamma är kvar hemma. För att mamma behöver vara själv. Och det är klart att det finns enormt mycket sorg där, den ensamheten. Så där har den här sången varit. Jättemycket tröst. Mm. Och sen är det också en fras om Guds hemlöshet. Mm. Och det är också, jag tänker att det är att Jesus har gått före oss. Han måste ha upplevt det totala utanförskapet och ensamheten när han liksom kom till jorden som människa och lämnade där han var. Ja. Och det är också fint att känna att Jesus delar den, att Gud delar den ensamhetskänslan. Han förstår vad det är jag upplever. Och sen är det en fras till i sången som är att när vi möter hans kärleksfrid som ingenting begär. Att när vi själva ingenting förmår, ingenting orkar. Där vi möts av är då en kärlek som ingenting begär av oss.
Tack Stina för det som du har delat. Jag tänker det blir så starkt, för det här är ju en berättelse som fortfarande inte har ett givet slut. Men där Matteus evangeliets ord om en Gud som är med oss får ge dig och får ge alla oss som hör din berättelse fortsatt hopp. Att han fortsätter att leda dig steg för steg. Och faktum är att hela Matteus evangeliet ramas in av just det löftet att Gud är med oss. För i det sista kapitlets sista vers, ja, då är det Jesus som står inför sina lärjungar innan han ska återvända till sin far. Och han säger, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är det löftet som vi får vila, och det är mot det löftet vi får luta våra liv. Så än en gång, stort tack för det du har delat. Och varsågod, Linda och Lasse.